Josefin, nu är vi här. Det är dags för del 2 som utlovat.
Oj. Jag känner att det blev en riktig cliffhanger där senast, Svea. Jag känner lite press på något sätt. Det kanske är min personlighet.
Ja, jag hoppas att det blir riktigt spännande idag.
Nej, men sluta nu.
Nej, jag skojar. Alltså... Nej då, hur känns det egentligen? Jag vet att sist när vi pratade så... Jag vet att du sa att det är lite ovant för dig att prata så mycket om det där.
Mm.
Hur kändes det?
Ja, men just där och då så kändes det väl ganska skönt. Sen att lyssna igenom det, då kan jag faktiskt säga att jag var nervös. Det var... Ja, det var faktiskt lite jobbigt. Och så var jag tvungen att fråga mamma och pappa så att inte de tyckte jag hade lämnat ut någonting om dem.
Jaha, ja.
Men ja, det är väl så man är kanske. Mm. Men som sagt, som jag sa i det avsnittet också, att det var ju en skam. Så jag har inte pratat om det med så många. Alls.
Nej. Förstår.
Faktiskt. Så det är väl bra att man gör det nu.
Ja, precis. Det är dags liksom.
Och att man får så många som lyssnar på det. Det är ju jättekul. Mm. Ja, nej. Det bjuder vi på. Det ingår om man ska ge sig på att starta en podd, tänker jag.
Men hur blev det sen då? När du fick den här pausen och satt längst bak i kontoret?
Jo, men jag vilade upp mig där en sväng. Och sen så fick jag lite nya interna uppdrag på jobbet. Vilket var superkul med... Han var med och ledde ett team och så. Och det var jätteroligt att få jobba med människor. Så kul. Mm. Men det skulle kombineras då med uppdrag. Och
det här är ganska snart efter du hade den här
ja, men alltså jag fattade ju, jag fattade ju inte att jag var bara lite trött. Det var liksom så långt jag kom i min tanke kring allt vad som hände. Sen alltså jag har ju haft många vänner och kollegor på jobbet också som har varit så här att, men du, ska vi inte gå nu, eller det finns någonting mer än jobb, men jag tycker att det är så kul att jobba. Jag tycker att det är så roligt, och om det är någonting som jag inte förstår, då vill jag sätta mig in i det så att jag verkligen förstår. Jag kan liksom inte köpa en förklaring om jag inte har hängt med på vad det är. Vilket gör att jag kanske lägger ner mer tid. För att för mig är det värt det.
Jag förstår.
Mm. Men ja, jag kan inte riktigt säga i tid. Men återigen så hamnade jag i en ny ond spiral. Där jag var både ledare då och jobbade i olika projekt. Och jag fick en uppdragsgivare i ett av projekterna som... Ja, jag skulle säga att han saknade empati fullständigt. Han kunde... Han ringde till mig och så sa han en gång så här: det är fel här i en stor rapport. Jag bara, jag har dubbelkollat den. Jag kan inte hitta något fel. Så han, men lilla gumman, du förstår att det bara är du som kan göra fel av oss här.
Nej.
Jo,
nej.
Så vi är.
Han sa så till dig.
Ja, så sa han till mig.
Ja.
Och då började jag hamna i det här att jag mår inte bra i det här. För det är... Jag fattar ju själv att det här är inte en skön sits att ha. Men jag började liksom... Alltså jag blev stressad. Jag mådde dåligt igen. Och nu snackar vi kanske 2 år senare. Så att det hade ju gått bra länge. Men återigen nu så... Så började jag känna igen det här med att jag vill ta igen tid. Jag vill jobba i kapp. Jag behöver liksom bara få komma tillbaka här. Men varje gång så var ju den här personen då inte nöjd. Vad man än gjorde så var han inte nöjd. Så att det var ganska... Ja, det var ingen skön situation. Och vi var flera då.
Det var verkligen inte vad du behövde just där.
Vad sa du?
Det var verkligen inte vad du behövde just där.
Och jag har så svårt för att förstå det. Jag har så svårt att förstå varför man vill vara så. Du kan ju vara jätteviktig person eller vad den här nu än var. Men du kan ju fortfarande vara trevlig. Du tjänar ju ingenting på att vara svin.
Nej. Verkligen.
Men den här personen var ett svin. Och vi var flera från mitt jobb i det här teamet. Men jag hade ju även personalansvar för några av dem. Och jag kände att jag vill inte att någon ska må så dåligt som jag gör.
Nej.
Så jag försökte väl på det sättet jag kunde liksom skydda dem lite. Det gick inte jättebra, men jag vill inte vara en chef som sätter någon av dem jag har ansvar för i en sån situation. För det var inte roligt.
Och alla de andra kände också samma...
Vi alla kände samma sak.
Alla hade det, samma känsla kring den här.
Ja, men skitsamma. Vi alla kände samma sak, men vid det här laget så hade vi ju blivit ett jättestort företag. Vi var ju, hade blivit förvärvade och vi hade liksom inte riktigt mandat att förändra situationen, utan ja, vi försökte göra det bästa av det. Men i vilket fall, så som du sa sist till mig, att ja, men de sakerna, att sitta och titta på en skärm i, som är svart liksom, förstår man inte då att det kanske är en liten varningsflagg? Nu kände jag ju igen varningsflaggorna. Och jag visste liksom, det här är en varningsflagg, så här skulle vi inte ha det igen. Men jag, eftersom jag inte hade tagit hjälp tidigare, så hade jag inte fått något verktyg för hur jag skulle hantera dem.
Nej.
Okay. Så jag fortsatte igen med att sitta sent.
Du körde
och...
på?
Ja. Nej. Jo. Men nu var jag inte ensam, utan nu var vi ju två stycken, i alla fall tre, som satt sent. Och nu snackar vi sent.
Okej.
Okay. Nu var det sent om kvällarna. Och då var det också på något sätt, eftersom att vi hade varann, så klarade man det ju så mycket längre.
Okej. Okay. Men du undrar även den här chefen som du hade tidigare. Fanns han kvar?
Ja.
Det var samma chef.
Ja. Men han, i den tidiga resan, då var ju vi fortfarande ett eget bolag. Nu var ju vi förvärvade, så att hela hierarkin var liksom förändrad. Så nu mer satt ju vår chef, eller högsta, i ett annat land. Så att det hade blivit en helt annan koncern som jag själv jobbade i. Men i vilket fall... om vi spolar framåt, så kommer jag ihåg att jag kunde inte gå på semester när jag skulle, och nu hade jag gjort jättelånga arbetsveckor. Jag kände mig ju jagad av den här personen, för som det var tidigare så var det ju en kund som ändå såg efter mig och ville att jag skulle vara bra. Nu kändes det som att jag var bara en uppdragstagare som skulle liksom skicka ifrån mig ett resultat hela tiden. Jag var ingen person, utan ja. Så jag kommer ihåg att jag kollade i spegeln på stugan faktiskt, innan jag åkte till jobbet, och kände inte igen min blick. Alltså min blick var tom. Och jag kände inte igen liksom vad jag såg i spegeln, för att det var inte längre... Ja, det var inte längre jag. Jag kunde inte längre använda min magkänsla, vilket har varit ett jätteviktigt verktyg för mig i beslut och allt. Jag kunde inte längre använda den, för jag kunde inte känna den. Alltså kroppen var så stressad så att jag kunde liksom inte läsa av signalerna.
Men fy.
Ja.
Det är jätteobehagligt.
Det var obehagligt, för då blev man också rädd.
Mm.
Då blev man så här, ja, och jag började tappa information. Jag gjorde misstag jag aldrig har gjort förut. Mm. Det är också så töntigt att säga, men jag har ju alltid sett mig som den som fixar, eller till projektledare även privat, alltså jag håller koll på saker och man kommer till mig om man vill ha hjälp. Och nu var det jag som började tappa det, och alltså, så jag skulle säga att min självbild rasar liksom.
Jag förstår.
Sjukt jobbigt.
Bara men när du märkte de här sakerna då, denna gången, som du sa, den här gången, andra gången om då liksom, då kände du igen dem lite, men vad gjorde du av det då när du började känna igen de här sakerna?
Men den här gången så kände jag att att det fanns ett ljus i tunneln typ. För varje gång så sa de så, ah, men vi ska bara räcka en månad till. Sen kommer in mer hjälp. Sen kommer in mer hjälp. Och det här ljuset flyttades framåt för varje gång. Så vi var såhär, okay. Ah, vi ska bara hålla ihop nu. Vi ska hålla ut nu en månad till. Det fixar vi. Och så när vi kom dit så bara, nej, det kom ingen hjälp. En månad till, ja, ah, men det fixar vi. Så att tidigare var jag ju själv, nu var vi en grupp. Så vi hjälpte ju varandra så pass mycket. Men återigen, det var ingen som såg när jag kom hem. Alltså, jag var ju fortfarande själv, alltså singel på det sättet. Vilket jag tror hade varit en helt annan stöttning om man hade haft det. Det var till och med en som sa till mig så att det är så skönt att du är i vårt projekt för du har inga barn så du behöver inte åka hem.
Va?
Ja.
Nej.
Jo.
Men var det som någon annan liksom lägger det
ja.
På dig också? Nej.
Jo. Gud, vad fel. Ja, det blev lite fel. Och den personen menar absolut inget illa. Men den själv kände sig ju så jagad som var tvungen att gå för att hämta barn, vilket också är helt sjukt.
Ja, i alla fall. Den kanske kände sig stressad istället och inte räckte till då för att den behövde gå därifrån och så. Så det var kanske inte illa menat, nej. Men jag förstår att det blir jättefel för dig.
Ja.
Ska du köra slut på det då istället? Det
är ju inte men alltså, jag vet inte vad man tänkte, men...
Nej.
Ja. I alla fall så
men,
är jag...
Men det här... Ja.
Jag skulle säga.
När jag funderar bara lite på det där du säger att ni var en grupp den här gången.
Ja.
Så gjorde det här ihop att det var som att ni har lite stöttning av varandra, men blev det, tror du det kan också ha blivit en att det kan ha förvärrat det också, att ni var fler i det. Att det blev liksom att ja, men de andra sitter ju kvar nu också. Alltså skulle du kanske tänkt tidigare att men nu ska jag ju inte sitta kvar så där sent som jag gjorde då för 2 år sedan för att jag vet hur fel det blev till slut. Kan det ha blivit att det liksom gick för längre för att ni var fler eller var det bara ett stöd i det?
Jaha, nej, det var bara ett stöd för annars hade jag nog varit en blöt fläck på golvet som någon skulle torkat upp. Alltså, för att jag förstår hur du säger, alltså, eller menar när du säger att jag skulle inte sitta kvar så länge, men det hade jag gjort för jag vill bli klar med min uppgift och jag vill förstå och jag vill leverera. Jag är den som person, så jag hade inte gått hem. Jag går inte hem om jag inte känner att jag kan det. För då börjar jag med mig hem istället. Mm. Så gruppen hjälpte otroligt mycket.
Mm.
Men jag började ju skriva lister på att jag vill inte känna så här. För jag mår inte bra. Jag började skriva hur jag vill känna och vart jag började prioritera fel. Och såg liksom att jag valde ju bort saker jag mår bra av för att jobba. Och jobbet gav mig, alltså jag mådde bara dåligt. Där började jag någonstans fatta liksom att... Och det är väl någonting jag hade med mig från första resan. När pappa och jag satt oss ner att, att det ska inte vara så här. Du ska inte känna så här.
Nej.
Så då sökte jag på den här terapeuten som jag hade sökt på tidigare. Hon som inte hade tid. Ja. Och frågade igen, har du möjlighet? Hon bara, du kan komma om 2 veckor. Och henne klickade jag med direkt.
Okej.
Okay. Alltså, jag kan inte ens beskriva. Men det var liksom som... det blev som ett beroende. Jag tänkte när jag... Alltså, efter första sessionen vi hade haft så kände jag bara så här... Gud vad skönt, nu är det någon som lyssnar liksom, som inte kan ha någon värdering eller någonting. Och andra gången så tänkte jag att jag kommer aldrig klara mig utan henne.
Nej.
Jag trodde inte att jag skulle kunna må bra utan henne.
Mm.
Det är ju helt konstigt. Det också,
och där någon... kunde du liksom bara öppna upp om hur du kände eller hur?
Jag kunde, hon lärde mig verktyg som situationsanalys, vilket var superbra för mig. Det handlar ju om att när jag kände att pulsen steg liksom i vissa situationer, okej, vad hände, vad var det som, eller hur var situationen, vad hände i min kropp, vad hände i min tanke, vad var det egentligen som hade triggat mig och hur slutade det? För jag kunde ju gå och springa in på toan och liksom hyperventilera och sitta och gråta en stund för att jag behövde... Jag var så stressad och så pressad och var så rädd för att göra fel. Jo, alltså det gjorde jag på jobbet. Men det var ingen som visste det. För att jag dolde det ganska bra. Och då när jag liksom såg den här situationskartan så förstod jag ju att det är min egen stress och press på mig själv som får mig att må så här. Kunden bryr sig egentligen inte, utan det är ju jag som skapar den här pressen på att allting ska vara så bra.
Så precis, mycket i grund och botten kommer den ifrån dig själv, att det är du som måste liksom.
Ja, det är liksom sån här jag
ser, eller vad är. Du har för förväntningar på dig.
Så hon började lära mig det här med att färgkoda min planering, boka in liksom fria möten, aktiviteter, så att jag inte kan bli bokad på saker, så att jag vet att det finns utrymme för mig att vila. Hon var så här, du kanske ska sluta 2 en fredag. Jag bara, men det går inte. Hon bara, det är klart det går. Du hade ju flextid, sa du till mig. Det är klart du kan gå 2 en fredag. Jag bara, nej men det går inte. Hon bara, jo. Jag bara, men vad ska jag göra då? Alltså då måste jag ju, ska jag åka iväg någonstans? Alltså vad är min plan? Hon bara, nej du ska bara åka hem och lägga dig på sängen och titta i taket. Va?
Ja, det var inte något du brukade ägna dig åt.
Nej, inte riktigt. Hon bara, nej men du får väl göra vad du vill. Det är ju din tid. Du har ju rätt till den tiden. Och så tänker jag ju inte.
Nej.
Det var mycket sånt där. Alltså hon utmanade mig mycket. Hon pratade typ om att ja, men nu är det Josefins tur att sitta på kungatronen. Och vad det innebär, det fattar ju inte jag. Men hon var så här, om ni har en släktmiddag, när tar du mat? Ja, jag går väl ganska sist så att jag ser att maten räcker. Hon bara, för vad skulle hända om du gick först? Ja, då vet jag ju inte att det räcker. Nej, till alla. Nej, det för det är ju hemskt om... Det är hemskt om någon annan inte får fullt med maten, att du får det. Ja, typ så. Alltså sådana situationer i allt. Och jag bara,
hon insåg liksom hur du... Ja, hon såg din karaktär liksom.
Att ja. Det är så det ofta är. Ja, och det var väl det hon menade med att det är därför du sitter kvar och jobbar och tänker att ingen annan ska må dåligt. För då är det bättre att du tar den smällen. Men varför är det det?
Ja, precis. Att,
ja, hon lärde mig ju sjukt mycket.
Slut med det nu liksom.
Ja, i alla fall att öka medvetenheten och kanske faktiskt lyssna på de här varningsflaggorna. Att de är ju där av en anledning.
Men tog du till dig något av det här då? Alltså det här till exempel att gå hem en fredag eller liksom sådana saker. Började du ta till dig det med, efter att hon och du hade jobbat med det?
Ja, fast just den var ju skitsvår då. Alltså jag älskar kontroll, Svea.
Ja.
Hon ville bland annat stänga av mailfunktionen i min mobiltelefon. Då började jag gråta. Så förstår du.
Nej, jo. Är det sant?
Ja, alltså mailen var det första jag kollade när jag vaknade och det sista jag kollade när jag kollade av mig, för då visste jag exakt vad som väntade på mig. Då behövde jag inte få typ en kalldusch när jag kom till jobbet ifall att jag skulle få skäll liksom.
Förstår.
Ja, av kunder. Jag fick aldrig skäll av mina chefer. Alltså. Så hon bara, nej men när du lämnar jobbet då lämnar du jobbet.
Det var något nytt.
Jaha, ska man det? Säger så?
Mm.
Nej, så det var sjukt jobbigt. Men min chef sa ju att jag skulle göra det, så det gjorde jag det. Men det var jätte jobbigt. Mycket tårar i samband med det.
Ja.
Ja. Men
så sjukt.
Det men är så sjukt.
Men så bra att hon kunde liksom identifiera de här grejerna.
Ja.
Och jobba med det. Jag förstår att det inte var något som hände över natt kanske, men
nej, men alltså vi pratade mycket om så här, allt man tänker och hur mycket skada man ger sig själv, typ i form av ren smärta och oren smärta. Alltså den rena smärtan är typ att du slår dig på fingern med en hammare, det gör ju ont.
Ja.
Hon bara, den delen är typ 5% av din totala smärta. 95% är en oren smärta, det är någonting du bara har skapat själv. Till exempel oro för att gå till tandläkaren. Då ska, alltså okay. Du bygger upp en smärta där mot dig själv innan det ens har hänt. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
Hon bara, så är det med intressant. Din situation just nu. Att du går och orar dig för ifall kunden skulle bli arg. Men tänk om kunden inte blir arg. Då har du varit orolig i onödan. Istället för att bara...
Då har du orsakat till den här smärtan.
Ja. Själv. Mm. Istället för att bara lita på det du kan och sen bli kunden arg. Ja, då tar du det då.
Du tar det då, ja precis. Ja. Den där oron, ja. Bygga upp scenarior. Ja.
Men jag var ju ganska öppen med min chef om det här också. Och han visste ju att jag gick i terapi och så. Så han var ju så här. En dag när jag stod i kopiatorn så bara kom han så bara, hur mår vi idag? Så kunde jag inte ens vända mig om och titta på honom. För jag bara brast i gråt. Han bara, kom vi går ut och går. En sväng du och jag. Alltså, så han hade ju uppsikt liksom. Han visste ju att det här inte var ett optimalt läge. Och gjorde ju så gott han kunde. Men vi satt ju fast i ett kunduppdrag. Som bara svalde personal. Tyvärr. Mm. Men de lyckades ju få bort den sen. Så det var jättebra.
Kunden?
Ja, den flyttades till ett annat ställe.
Okej. Okay.
Mm. Så det var bra. Men då hade jag redan börjat säga att nej, det här är nog ingenting för mig. Då var jag liksom... Okay. Jag var liksom klar. Det hade kostat för mycket. Okay. Och jag visste att...
Hela, kommer alltså, det... hela, alltså ditt jobb. Den
ja, alltså att vara liksom. Konsult och jobba med olika uppdragsgivare och så. Att det tog för mycket energi.
Mm.
Tog mer än vad det gav mig till slut. Det, alltså det var jättekul och alltså bästa kollegorna någonsin, men jag kände bara att jag måste göra någonting annat, för jag vet att kommer ett nytt kunduppdrag så kommer jag göra exakt samma resa igen, för att det är så roligt till en början, tills jag har stressat sönder mig.
Mm. Jag förstår.
Men det tror jag också var mycket tack vare terapeuten. Mm. Att hon började utmana mig. Alltså, visst att vi pratade om arbetssituationen till en början. Men sen började vi ju med allt. Alltså värderiktning och vad man själv vill i livet. Och allt sånt.
Okej. Okay, ja.
Mm.
Så det är lite grann därifrån du lärde dig om dina tankesätt. Och skriva listor och sånt. Eller?
Allt
jag lärde. Jag fattar att du gjorde det innan också. Men det kanske kommer
mer. Vad sa du? Mer.
Jag fattar att du säkert gjorde sånt innan också. Att du... Det är naturligt för dig, men det kanske kom mer efter att du gick hos henne då?
Ja, men alltså det hon lärde mig, det applicerade jag direkt på olika sätt i teamet. Och hjälpte andra som också var stressade. Och, alltså det var så bra verktyg, så där började jag tycka om KBT, vilket det var hon var, KBT-terapeut.
Okej.
Mm. Kognitiv beteendeterapi.
Mm.
Det som jag gillade med den var att den jobbade med mål. Så att jag visste att det fanns liksom ett syfte med allting vi gjorde. Vilket är viktigt för mig.
Mm.
Så ja, det... Till slut kom jag till en dag där jag sa till henne att jag behöver inte det längre.
Jaha.
Mm.
Ja, jag undrade just. Du sa att du hade ett sånt liksom... Jag kände att du fick ett slags beroende liksom.
Ja, det tog ett år.
Ja.
Ett år tog det. Och då sa
Hur ofta
jag,
gick du hos henne då?
Vad sa du?
Hur ofta var du hos henne?
Oj, det varierade. Till en början var jag där väldigt frekvent. För då hade jag så stort behov. Och sen kanske det var liksom en gång i månaden. Och sen oftare. Mm. Men ibland kunde jag också skriva av mig. Så jag skrev liksom ett mail. Antingen så skickade jag det. Eller så skickade jag det inte. Men det kunde också vara någonting jag... delgav henne när vi träffades nästa gång. Och då var det just att tankarna började och känslan började koka över. Så jag behövde avreagera mig och bara få perspektiv på vad det var jag kände. Okay. Och så gör jag fortfarande. När jag känner att nu börjar jag tappa fotfästet lite. Liksom, vad är det som händer? Vart är det här liksom, stör mig på något sätt?
Mm. Coolt.
Jag vet inte. Men jag tror att det kanske är många som gör så.
Jag vet inte.
Faktiskt.
Men generellt så tror jag att det känns verkligen som att du har liksom lärt dig, vad ska man säga, tagit med dig så mycket ifrån det. Från hela den här resan. Du har gått igenom något som var så jobbigt, men det känns som att du verkligen har har... Ja, men försöker du verkligen dra lärdom av det som du säger? Du använder det nu. Det är ju länge sedan nu. Tagit med de här verktygen och tänker på de här sätten. Och jag, ja, du ska få fortsätta berätta hur det blev sen, för att du sen ville liksom byta väg liksom i, ja, men i vad du vill jobba med och sådär. Och det, jag antar att det kommer efter den här resan, eller?
Ja, men dels så gillade jag ju känslan jag hade när jag klev in i terapirummet. Alltså det var som en fristad. Och jag blev verkligen intresserad av hur hon tänkte och allt det. Och märkte ju att vad lätt det var att applicera vidare till andra. Okay. Alltså det var så enkla verktyg som kunde hjälpa så många. Så då utifrån mitt ledarskap, utifrån det syftet så ville jag lära mig mer om det. Så då tänkte jag att om jag börjar läsa lite psykologi så kanske jag kan hjälpa många fler i att som ledare. Alltså så att vi mår bättre, för det var ju sjukskrivningar. Det var ju mycket stress. Jag var ju inte ensam i det här. Nej,
precis, runt omkring dig fanns det mycket också. Mm.
Ja, och jag tycker att även bland vänner som jobbade med andra saker så var det så många som sa att det är så mycket nu, jag hinner inte med, jag mår inget bra. Och jag bara kände att jag orkar inte att vi ska ha det så här. Jag vill inte höra mer. Alltså inte att jag inte vill höra dem, men alltså...
Nej, jag förstår
vad du menar. Så där kände jag att, nej, jag vill också hjälpa andra så som den här personen eller terapeuten hade hjälpt mig. Så vill jag också göra. Och jag tror att... utifrån den rollen jag redan hade då som ledare eller som teamchef eller teammanager, så hade jag kunnat hjälpa så många fler bara jag hade haft den kunskapen med mig liksom. Så då började jag tänka på att jag skulle läsa psykologi. Så då gjorde jag det och tog tjänstledigt på viss procent och läste psykologi.
Okej, du gjorde det när du fortfarande jobbade. Mm.
Ja, det är väl klart, Sofia, att jag jobbar fortfarande. Nej. Ja, usch. Ja. Om vi ska backa lite, så trodde jag gärna att jag skulle kunna läsa en kurs i Örebro samtidigt som jag jobbar 100%.
Ja.
För den... kursen i Örebro var ju bara varannan vecka nere i Göteborg då, på kvällstid. Bara det att Josefin missade den detaljen att sista tåget hanns ju inte med. Så jag var tvungen att ta en hotellnatt för att ta 16:30-tåget tillbaka till Karlstad dagen efter. Så jag skulle hinna till jobbet till 8. Tror du det höll länge, just den planen?
Nej.
Nej.
Det låter lite väl.
Plus att det blev ganska dyrt med en hotellnatt varje gång.
Varje gång, ja.
Ja. Nej, så den lär jag ner. Men i alla fall, att då plugga på Karlstad universitet var ju en mycket tryggare plan.
Ja, förstå.
Ja, så jag gjorde det och tyckte det var så kul. Alltså det var, jag kände att äntligen, så roligt att läsa psykologi.
Okej.
Så då bestämde jag mig att ska jag satsa på det här och verkligen göra det, så måste jag se upp mig. För annars är det för lätt att gå tillbaka till tryggheten och alla kollegor som jag tyckte så mycket om.
Mm.
Så då gjorde jag det. Och så började jag läsa heltid.
Då sa du upp dig.
Ja, jag gjorde det.
För tydliga. Ja, då sa du upp dig. Mm.
Va?
Nej, men jag bara kände så här. Man vet aldrig. Då började jag läsa heltid.
Jaha, jag sa upp mig. Ja, jag sa upp mig och kände att nu ska jag bara ta det lugnt. Läsa på heltid. Och börja hänga i universitetets lokaler igen. Behöver jag säga nu att vi är på hösten 2019. Vad hände i början på 2020? Det kom en pandemi.
Ja, just det.
Så det slutade ju då med att jag satt hemma och pluggade en hel del. Men det var också ganska skönt.
Så det kanske säga. Var precis det du behövde.
Ja, men egentligen. Det var nog det. Ja. För då skrev jag också så här listor, så vi är med att det kanske nu min paus kom.
Oh, Precis.
Ja.
Det var då den kom.
Då kom pausen. Mm. Så då i alla fall plockade jag ut en examen sen. 2 år senare. Som beteendevetare.
Mm.
Mm. Och sen har jag även läst
coolt.
Friskvård en termin.
Mm.
Med just arbetsmiljöarbete och motiverande samtal och hälsoekonomi i organisationer och så.
Mm.
Så min plan var att jag skulle gå tillbaka till en HR-funktion mer. Och då fokusera på förebyggande arbete och hälsosamma arbetsplatser.
Uh-uh.
Men jag var visst inte jätteattraktiv att anställa där. Men jag hade kommit så långt än att vi vill jobba förebyggande. Eller, jo, nu var jag elak. Jo, det vill man. Men,
Det var mer du som var redo, men...
Det funkar väl inte så just nu. Jag förstår väl också det. Att det kanske är ett drömläge att jobba förebyggande. Men man kan ju ändå ha en vision om det.
Ja, verkligen.
Mm.
En jättebra vision.
Mm. Men så nu då har jag ett vikariat som skolkurator.
Det är så coolt.
Så från ekonomikonsult till skolkurator.
Ja. Alltså jag tycker det är en fantastisk resa. Det är ju det.
Ja.
Men det jag menar liksom att det känns som att du har verkligen, ja, men delvis lärt dig så mycket om dig själv, så som det låter och verkar, och hur du lyssnar på dig själv och dina signaler som din kropp ger dig.
Mm.
Men sen att du då har tagit med dig allt det här och helt vänt, alltså bytt linje helt och vill hjälpa andra.
Mm.
Just med det psykiska måendet. Det är ju liksom, ja, men jag tycker det är så coolt. Och det ger det en sån styrka. Liksom.
Mm.
Att du har en sån roll nu med det, den bakgrunden du har med egen erfarenhet. Jag tycker det är jättecoolt.
Jag känner att jag har hittat mitt varför lite.
Ja.
Alltså när man väl har hittat det så blir det ganska enkelt på något sätt.
Mm.
Och jag tror inte att jag fann mitt varför när jag satt med ekonomin helt. Jag tyckte det var jättekul, men inte så att jag tyckte att det var, inte så att jag brann liksom för ett uppdrag på det här sättet.
Nej.
Nu känner jag mer att jag kan bidra på ett helt annat sätt. Jag kan göra nytta. Mm. Och att det liksom inte behöver vara någonting som man ska slita ihjäl sig för, utan man duger som man är lite mer.
Mm, verkligen.
Det är skönt. Det ger ju faktiskt ett mer lugn.
Ja, det förstår jag verkligen.
Mm. Vad låga vi blev nu. Eller blev du lugn?
Jag blev nog mest lugn. Det känns som att så här, det var lite jobbigt att ta.
Tyckte du det?
Liksom, ja. Det tyckte jag. Både liksom förra, eller båda samtalen vi har haft och början på det här. Mm. Det känns som att det var lite så här gött hur det har slutat bra.
Ja.
Det är ju så här, men att det är som en, alltså jag fattar att det är ju fortfarande en, alltså det är ju fortfarande en jättejobbig sak du har gått igenom. Men det är lite lugnare, lite, vad ska man säga, tillfredsställande på något sätt.
Mm.
Att höra att när man sätter, du har vänt på det och hur det...
Ja, men det har ju varit en inre kamp. Alltså en riktig inre kamp som jag nog inte har visat utåt. Vilket också gjorde att alla kanske inte förstod när jag sa upp mig. Varför jag gjorde det. Men då hade jag verkligen gått emot dåligt över att jag inte följde vad jag ville liksom. Som jag sa förut att jag tappade magkänslan, men när jag hade fått lugna ner mig och kommit tillbaka så kände jag bara att jag gör ju inte det jag vill. Hon, i terapirummet så hade ju hon börjat liksom så här luska lite och jag hade fått svara på massa frågor och vi hade diskuterat saker och jag kände bara Men gud, jag lägger ju energin på helt fel sak.
Mm. Ja, det låter som att du fick fantastisk hjälp där.
Ja, jättebra. Men det är också, som vi sa sist, att det gäller att hitta rätt. Jag kom ju till fel först.
Ja.
Och så tror jag det gäller, även om man kanske inte så tydligt hamnar hos fel, så kan det vara att man känner att vi kommer inte framåt, eller vi får liksom, det finns inte... Det ska ju vara ett samspel. Det ska ju vara liksom en liten melodi, typ. Är inte det, var filosofiskt sagt, men är inte det i rummet att det känns som att man får kämpa, då kanske det inte är rätt.
Nej, nej. Och det är...
Ja. Det är liksom aldrig fel på dig som sitter i stolen där, utan det kanske bara inte är rätt person.
Mm. Men som du sa sist också, att vara... stor risk att för en del att om man då hamnar hos antingen fel eller åtminstone hos någon som det inte går framåt så mycket med då, att man liksom ger upp då och att inte att man då inte kommer ur det här jobbiga och man kanske alltså, inser att ja, men jag kanske måste kolla runt, jag kanske måste testa någon ny, jag kanske måste testa ännu fler, 2, 3, 4, inte vet jag, men det kanske inte, i verkligheten kanske inte är så att man...
Nej, och det kostar pengar och det kan vara slitsamt också att försöka och försöka och försöka. Så ja, att klart. Det är ju tufft, men känner man att det inte är rätt och man fortfarande vill, så skulle jag säga att det är värt det. För ens egna skull. Alltså jag skulle rekommendera alla att gå i terapi på något sätt för att utveckla sig själv och... Och börja våga liksom vrida på saker. Och, ja. Jag tycker man förtjänar det själv.